Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det är tidig morgon, onsdag den 23 september 2009. Det är fortfarande mörkt och ett stilla dis ligger över parkeringen till säkerhetsföretaget G4S värdedepå. Men inne i huset är det varmt och det råder full aktivitet. I ett uppräkningsrum på sjätte våningen räknar nattskiftet pengar. Så kommer en helikopter inflygande från norr och landar på värdedepåns tak. Ut ur helikoptern hoppar beväpnade maskerade män. De lastar av stegar från helikoptern, krossar ett fönster i takkupolen och tar sig ner i byggnaden.
Jag skulle tro värsta tänkbara. Alltså maskerat, mörka kläder, tunga vapen liksom. Så tänkte jag. De har inget att förlora om de tar sig in hit.
En halvtimme senare lyfter helikoptern igen med de tre gärningsmännen och 39 miljoner kronor i kontanter. Kvar inne i byggnaden finns 26 anställda som just blivit vittnen till det som senare ska klassas som ett av de mest spektakulära rånen i Sveriges historia. Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv.
Jag kommer bara ihåg några millisekunder att man är inne till. Ja, nu kommer de. Nu kommer de. Nu är de på väg in liksom. Nu är det på riktigt.
Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
Man landar med en helikopter. Det blir precis som en tv-film. Men man beaktar ju då inte de här personerna som har fruktat för sina liv. Och därför så var ju det här inget som man ska uppmåla som att de här som gjorde det, att det var några slags fräcka kuppmakare, utan de har helt enkelt utsatt andra människor för ett trauma som kan sitta i livet ut.
Den här episoden, helikopterrånet.
Alltså det är ju ett industriområde. Ja, det är ganska mycket företag. Det är lite lastbilstrafik, eventuellt lite taxibilar som åker. Ja, annars är det ju inte speciellt mycket rörelse där. Med industrilokaler liksom. Ja. Ganska tråkigt område faktiskt, om jag får säga det själv. Inte speciellt mycket grönt. Men ganska god uppsikt liksom, när man står uppe vid G4 så ser man Västberga industriområde bakom huset, för att det är uppe på som en liten höjd, så att man kan se ganska långt bort, om man säger så.
Västberga industriområde söder om Stockholm. Vid sidan av E4 roterar en upplyst skylt med säkerhetsföretaget G4S svartvitröda logotyp på taket. Där ser man också en pyramidformad glaslanternin som lyses upp av lamporna inifrån värdedepån. Där arbetar man i skift för att hantera kontanter från butiker, uttagsautomater och banker. 2009 var världen fortfarande skakad av den globala finanskris som startade som en bolånekris i USA året innan. Flera länder i Europa hade tagit emot stora lån av EU. I Sverige var arbetslösheten den högsta sedan IT-bubblan sprack i början av 00-talet och Fredrik Reinfeldt var inne på sin andra mandatperiod som statsminister. För Emily Hedberg från Solna var det en trasslig period.
Jag bodde i samma lägenhet som jag gör nu, i Solna. Och hade ju precis också meddelat då att jag var gravid. Kanske veckan innan där. Och sen i slutet på den veckan så fick vi meddelande om varsel. Jag hade ju också gjort slut då. med min kille som jag hade då. Så att, ja, det var ju allmänt rörigt just den månaden liksom.
Under 2000-talets första decennium utfördes ett antal spektakulära rån mot värdetransporter och värdedepåer i Sverige. Dåden utfördes ofta av grovt kriminella personer som var tungt beväpnade och hade en tydlig plan. År 2002 rånades ett flygplan med kontanter på Arlanda flygplats utanför Stockholm. 2005 forcerades Securitas värdedepå i Akalla med hjälp av en stulen hjullastare, och gärningsmännen kom undan med en stor summa pengar. 4 år senare, tidigt på morgonen den 23 september 2009, var det dags igen. Men det är Emily Hedberg ovetandes om när hon sovit en stund på kvällen innan hon ska kliva på sitt nattpass. Hon duschar, gör sig i ordning och tar tunnelbanan från Solna centrum till telefonplan och vidare med buss fram till G4S värdedepå i Västberga.
Jag kommer inte ihåg om jag träffade någon utanför faktiskt. Troligtvis. Man brukar träffas utanför. Så här, och så går man in tillsammans. Ja, alltså så där på kvällen, då är ju inte receptionen öppen, så att man går som i en slussdörr vid sidan om. Som en personalingång kan man säga. Men med sluss då, man måste gå in genom en dörr först. Vänta tills den har gått igen och så kan man dra passerkort genom nästa dörr. Och sen tog jag ju oftast hissen upp då, för att jag är lite lat. Upp till plan 6. Och sen är det genom en korridor och så hade vi ett litet kapprum utanför nästkommande sluss då, in genom gallergrind och sen dra passerkort igen in genom nästa dörr. Och sen är det en sluss till in i ett litet fikarum. Och sen är det en liten sluss då, så man bara kan gå en person i taget in till själva uppräkningscentralen.
I det rum som kallas uppräkningscentralen startar nattens arbete för de 14 personer som ingår i Emilys team.
Alltså själva lokalen är ju formad som ett hur ska man säga, som ett U, fast fyrkantigt liksom. Ja, målade väggar. Och så typ sån här linoleumgolv. Alltså lite så här färg på golven och så efter magasin som har sprängts eller alltså rent men ändå lite fläckar. Det luktar kanske lite papper. Alltså det är kanske lite dammigt. Alltså det luktar nog pengar. Skulle jag vilja säga. Påminner lite om tapetklister kanske. Lite så, den lukten. Man tar magasin för magasin och i princip och räknar upp vad magasinet innehöll. Så det stoppar man, pengarna stoppar man in i en maskin som bläddrar igenom pengarna och sen skickar ut i olika fack som man buntar ihop. Och sen kommer ett resultat som man redovisar, helt enkelt. Ja. Nej, men vi satt väl och jobbade och hade kul, skämtade allmänt om allt möjligt. Om man inte satt med lurar i öronen. Alltså maskinerna låter en del. Det är som ett surr, liksom konstant. Och det är lite jobbigt att lyssna på i längre stunder. Och så får man prata i en ganska hög volym. Och det är lite ansträngande efter ett tag. Så att, man sitter oftast i klungor och pratar. Och sen kanske man avbryter. Och sen börjar nästa klunga där borta och skratta och skämta. Eller, så.
Medan Emily och hennes kollegor räknar pengar i uppräkningsrummet på plan 6 i gryningstimmarna har en helikopter stulits från Roslagens helikopterflyg i Norrtälje, 8 mil nordöst om Västberga, och nu har den flugit och landat på G4S tak. Där hoppar 3 maskerade personer av. En av dem är beväpnad med ett automatvapen och han har en pistol i ett hölster. Med hjälp av en slägga slår en av rånarna sönder den glaskupol som finns på byggnadens tak. Ljudet av helikopterns rotorblad och motor som skär genom den stilla Stockholmsmorgonen börjar också märkas inne i uppräkningsrummet på våning 6.
Jag ser att det sitter någon mitt emot mig som reagerar lite så här och börjar titta runt. Så jag tittar upp på henne.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och då sitter jag med lurar, så att jag tar av med dem och hör liksom ett ljud som först tänker jag att oh, men shit, det är någon av maskinerna håller på att gå sönder eller någonting, för att det låter, det är i princip samma rytm som uppräkningsmaskinerna, så här, sun. Men betydligt högre. Så det tar nog kanske några sekunder innan jag bara, nej men det är ingen maskin utan det är någonting annat. Så kanske det går någon minut och sen så är det någon annan i personal som säger, stäng av maskinerna, det är något jättekonstigt som låter. Och då tror jag att vi fattar, men gud, det låter som en helikopter liksom. För det blir bara högre och högre, själva ljudet. Och till slut så hör vi själva, alltså det är som att man känner ljudet också. Alltså, ja, hur ska man säga? Inte tryckvåg, men alltså man känner basen i ljudet. Typ så. Och då tror jag att min gruppledare går ut och kollar. För att se ute vid den här gallerslussen innan eller efter omklädningsrummet där vi har kapprummet. Sen kommer han in igen och säger, stäng av allting och så säkra värdet i princip.
Uppe på värdedepåns tak som är ungefär 20 kvadratmeter stort har de tre rånarna ställt ner långa stegar genom det krossade glasfönstret. De klättrar ner med siktet inställt på det rum där Emily och hennes kollegor just har säkrat värdet, alltså låst in sedlarna i stora svarta metallburar. En procedur som de har övat på flera gånger. Då brukar det höras djupa suckar eftersom det är ganska omständligt när man ska låsa upp burarna och börja räkna pengarna igen. Men den här gången går allt snabbt och effektivt. Gruppledaren Daniel har bett alla att samlas i det hörn av rummet som är bäst övervakat av kameror så att deras kollegor kan se dem. Stämningen är skämtsam.
Jag tror nog ingen riktigt fattade. Först hörde jag ju då Daniel stå och inte skrika i telefon, men han var väldigt bestämd i telefon att ja, men de är på väg in hit. Liksom. Vi bara, va? Så då tror jag att då har jag i alla fall ja till. Och sen hörde vi ju första smällen. Och då tror jag att skämten slutar liksom.
Den första explosionen upplevs som en dov duns inne i uppräkningscentralen. Som när en granne tappar något tungt i golvet i lägenheten ovanför. För att komma in i uppräkningscentralen spränger rånarna upp dörrarna till de säkerhetsslussar som personalen passerat när de började sitt arbetspass tidigare under natten. Emily och hennes arbetskamrater har nu satt sig på golvet mellan vagnar med tomma plastbackar som står parkerade där. Emily har hämtat en stol för att göra det lite mer bekvämt för henne och det barn hon har i sin mage.
Ja, alltså bara måtte detta gå liksom väl. Bara det här liksom går bra nu. Så tänkte jag. Jag satt tillsammans med en annan kollega. Hon satt också i en av de här stolarna. Och det var som att jag vågade inte lyssna. Så jag höll för öronen. Men jag ville heller inte se. Så att jag kunde inte liksom hålla för ögonen. Det var en jättekonstig känsla. Så att jag liksom lutade mig ner i hennes barm. Samtidigt som jag satt och höll för öronen. Sjukt konstigt alltså. Ja, men ja, så gjorde jag i alla fall. Sen hörde vi ju nästa smäll. Och då... ja, då tror jag att det var flera som skrek till liksom. Och jag fortsatte att sitta i min kollegas barm där. Och bara satt och väntade. Ja, man kan, och kom ihåg att jag tänkte så här, kan de inte bara typ komma snart? För att nu, så att det får bli överstökat. Typ så, kom jag ihåg. Det tänkte. Men sen, alltså sista smällen då... kom jag ihåg att vi satt och, alltså att jag tittade upp och ser liksom rök komma från runt kröken liksom i lokalen och hör hur saker flyger, och nu ser inte jag vad det är som flyger, men jag hör liksom att det är saker som träffar de här plåtarna som sitter istället för fönster, hur det träffar dem. Jag kommer bara ihåg några millisekunder att man är inne till. Ja, nu kommer de. Nu är de på väg in liksom. Nu är det på riktigt. Jag skulle tro värsta tänkbara. Alltså maskerat, mörka kläder, tunga vapen liksom. Så tänkte jag. De har inget att förlora om de tar sig in hit. Och sen kommer jag bara ihåg att Daniel sa nu går vi. Nu. Ställer upp, nu drar vi.
Trots att många är skärrade och rädda ställer sig Emily och de andra upp i ett led. En och en går de samlat ut från lokalen genom en sluss. Den sista personen lämnar uppräkningsrummet bara 30 sekunder innan det att de tre rånarna kommer in i lokalen och sågar upp låsen till de svarta stålburarna med cirkelsåg. Gnistorna flyger genom rummet innan låsen ger vika och dörrarna öppnas. Sen börjar rånarna fylla säckar med sedlar.
Jag drar ju bort till gallergrinden och i den här slussen då så är det fönster ut mot som ett atrium i huset. Så att jag kommer ihåg att jag tittar ut och ser liksom en stege i det här atriumet och bara... hinner inte reflektera så mycket över det innan det är någon som ropar till mig att men Emily liksom, kom här nu, vi ska inte åt det hållet, vi ska ner här liksom. Så jag springer tillbaka och så springer vi ner i det här trapphuset som jag inte har en aning om var det går någonstans i princip.
Gruppen är på väg mot säkerhet ner till valvet på våning 2 där alla pengar som kommer in till G4S förvaras innan och efter uppräkning. Där jobbar ytterligare 4 kollegor. Med bara en sluss kvar känner sig Emily lite lugnare. Men när hon och hennes 13 kollegor kommit in i det lilla utrymmet på 2x2 meter tar det stopp.
Alltså den slussen är ju bara avsedd för en person egentligen. Och det sitter ju någon typ av viktindikator där, om jag inte minns helt fel. För att då, sen vet jag inte vad den här vikten är inställd på, men den är ju inte inställd för 14 personer i alla fall. Så att vi klämmer in oss där och står väldigt tajt. Och stänger igen dörren bakom oss då väldigt, väldigt hastigt. Och väntar ju på då att vi ska bli insläppta in i valvet. Men så är ju inte fallet. Vi blir ju liksom inte insläppta. De får inte släppa in oss.
På 4 kvadratmeter får 14 personer stå i 40 minuter. Minuter, sekunder och hundradelar som känns som en evighet. Syret i det lilla utrymmet håller snart på att ta slut. Efter ett tag slutar också den person gruppledaren Daniel haft kontakt med i valvet att svara. Varken när de ropar eller försöker ringa. Efter ett tag hör de fotsteg i trappan och någon som bankar på dörren och skriker att de ska öppna.
Det enda jag tänkte, ja, nu spränger de upp den här dörren. Nu kommer vi ligga här, bara helt döda snart. Liksom. Så tänkte jag. Då var jag riktigt, riktigt rädd. Alltså jag var rädd där uppe. Men när vi stod i slussen, då var jag riktigt... då var jag riktigt rädd, faktiskt. Då var jag rädd för livet. Det har man ju fått reda på senare, att det var en väktare. Men det visste inte jag då. Han kunde ha sagt vad som helst liksom. Men det jag hade nog förmodligen inte trott på det i alla fall. Alltså, jag tror att det var någon som var på väg att dra i nödantaget där för att öppna. Och alla bara, nej! Så nej. De flesta var...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Var nog rädda då. Alltså vi stod ju upp allihopa. Och jag tror att strax efter det här med väktaren som kom och knackade på där. Så kände jag i alla fall att det bara snurra till för mig. Och en av mina manliga kollegor då liksom grabbar tag i mig. För att han märker att jag typ håller på att sjunka ihop. För att det hade liksom inte gått att sätta sig ner. Eller böja benen typ. Ens. Det var väldigt trångt.
Emily och hennes kollegor kippar efter luft. Svetten rinner. Till slut öppnas äntligen slussen och gruppen kan gå in till valvet där de samlas igen i ett hörn av lokalen. Kollegorna i valvet har varit osäkra på om det är rånarna de hör till slussen utanför och inte velat släppa in dem. Det går över en timme utan att Emily eller de andra får reda på om rånarna är kvar i huset. Ovissheten är stor och till en början får de inte heller gå på toaletten.
Ja, jag tänker att jag är lite orolig för att jag har haft lite kramp i magen och sådär. Så jag tänker bara att nu vill jag bara, jag vill bara ut härifrån nu. Jag vill inte vara kvar här. Kan vi inte bara få komma ut härifrån nu? Mer så tänker jag. No. Sen tror jag dröjde ganska lång tid till innan jag vet vi i gruppen i alla fall får reda på att de har lämnat huset. Men inte att de lämnade för länge sedan eller bara det att nu är polisen på väg in hit. Bara så ni är förberedda på det och de kan ha vapen och vara maskerade.
Utanför G4S värdedepå är det pådrag med polisbilar, avspärrningar och media. Helikoptern och rånarna är sedan länge borta och en jakt efter förövarna är igång. För att undvika uppmärksamhet eskorteras Emily och hennes arbetskamrater ut ur valvet, ut ur trapphuset och sedan igenom atriumet till personalentrén de passerade när de började sitt arbetspass kvällen innan. Där utanför står en buss som ska ta dem till polishuset i Västberga som ligger alldeles i närheten där förhör väntar. Först vid bussen kan Emily ringa sin familj.
Min chef kom med sin telefon typ. Frågade om vi vill ringa. Och då kunde jag inte för mitt liv komma på vad min mamma hade för nummer. Kommer jag ihåg. Jag kommer på hennes nummer till slut och så ringer jag. Och då hinner jag bara prata lite snabbt med henne. För det är flera som vill ringa liksom. Hon sa bara att ring så fort du kan sen. Ja, men det var skönt. Det var skönt faktiskt.
Väl framme väntar polisförhör för Emily som känner en molande trötthet. Efter förhöret som pågår nästan en timme skjutsas hon tillbaka till sitt arbete som nu är en brottsplats för att hämta sina tillhörigheter.
Jag kommer på mig själv när jag gick ut i den här korridoren som leder till omklädningsrummet innan den första slussen där in till uppräkningscentralen, att jag liksom vill inte titta ut mot atriumet så att säga, utan jag bara går ganska koncentrerat till mitt skåp, öppnar det, hämtar ut mina saker och går ganska snabbt. Vi blev ombedda om att rappa på lite också så att alla skulle få ut sina saker ganska snabbt. Ja, jag kände nog bara att jag inte var så nyfiken på det helt enkelt. Men reflekterar jag över att det låg glas liksom på golvet nere vid entréplan, lite här var.
Så vad händer med en helt vanlig människa som den ena dagen tryggt går in på sin arbetsplats för att tillsammans med sina kollegor utföra ett alldeles rutinartat jobb och nästa dag går ut från samma arbetsplats och kryssar mellan glassplitter efter en natt där hon fruktat för sitt liv? I Emilys fall behövde hon prata. De närmsta dagarna efter rånet pratade och pratade hon om sin rädsla, ångesten och varenda detalj i händelseförloppet. Samtidigt pågick ett rättsligt och polisiärt arbete med att fånga in dem som utförde rånet för att kunna ställa dem inför rätta. Advokat Max Fredriksson blev Emily och hennes arbetskamraters målsägande biträde. Han har specialiserat sig på att företräda brottsoffer sedan mitten av 90-talet.
När vi då skrev ett examensarbete så blev vi uppmärksamma på att man lägger väldigt mycket pengar på gärningsmän. Då vid det här laget tror jag att man la cirka, om det var 2,5-3 miljarder om året på gärningsmän och bara 20 miljoner på brottsoffer. Vi tyckte att det var lite skevt och det har varit mycket gärningsmannaperspektiv tycker jag på överhuvudtaget i samhället. Ja, i och med att de var så pass många, det var 24 om jag inte missminner mig, så föreslog jag att jag skulle komma ut till själva värdedepån där rånet hade skett. Och det var delvis också på grund av lokalfrågan att de hade bättre lokaler vi kunde ses i. Och sen ville jag också se hur ja, det såg ut, lokalerna såg ut och var de hade sprängt sig in och ja, se på miljön. Jag minns att det var ju ja, personalen var ju fortfarande i, ska man säga, chockade och jag fick ju se var de hade gått in och vilket ja, som sagt det var ju en otrolig planering av det här rånet, men jag fick se taket där de hade tagit sig in och det var glassplitter. Och ja, man såg att de hade sprängt där. Så att både ja, den sammantagna bilden var väl att var, ja, det var en mycket märklig känsla. Ja, det var ju också, i och med att det var så många personer så var det ju väldigt många olika reaktionssätt. Vissa försöker ju, när man har ett sånt här möte med, där ja, ett stormöte, det är ju ganska sällan som det är såna här, att det är många som är drabbade. Men jag har haft ett antal sådana fall. Då är det ju vissa som försöker ha en ganska så, ska man säga, en fasad av att de inte överhuvudtaget har blivit berörda. Men när man sen träffar dem en och en så visar det sig att det stämmer ju inte det här. Men att de vill visa för andra att de inte blev så berörda.
Max Fredriksson har träffat en mängd brottsoffer under sina år som målsägande biträde. Och kanske lika många reaktioner på det hans klienter har upplevt. Hur man reagerar på att möta våld och frukta för sitt liv ser olika ut.
Vissa blir såklart rädda och för ångest, chockade. Andra blir arga. Och jag har till och med upplevt situationer då när det har kommit till en huvudförhandling i en rättssal att någon har börjat skratta. För det är väldigt nära mellan skratt och gråt i de här känslorna. Det är svårt att beskriva, men känslorna är, kan man säga, utanpå kroppen på dem. Om de har blivit utsatt för ett riktigt sån här trauma som ett rån innebär, där de fruktar för sina liv. Det vanligaste, om vi tar till exempel ett rånfall, som är, det är ett extremt stresspåslag, då är det ofta att de, ja, när rånarna har avvikit från rånplatsen, att de börjar skaka, är ledsna, börjar gråta. Och det här sitter väl i några timmar, och sen är det väldigt vanligt att det är sömnsvårigheter på natten. Och därefter så kommer ju den fasen att de ska tillbaka till sitt arbete. Och där brukar många reagera på plötsliga ljud, om det kommer någon gående snabbt. De blir överkänsliga helt enkelt, att de har svårt att fungera på sin arbetsplats under ett antal dagar upp till några veckor.
Emily Hedberg valde att inte gå tillbaka till jobbet på G4S på ett par dagar. Trots att hennes chefer tjatade på henne att hoppa upp på hästen igen och komma och jobba, valde hon att vara skiftledig, som hon skulle vara enligt sitt arbetsschema. Väl hemma i sin lägenhet i Solna efter några nätter hos sin syster började hon tänka på hur hennes graviditet hade påverkats av det hon varit med om, och fick då hjälp via mödravårdscentralen, där hon också fick hjälp av en psykolog. Och det blev långa samtal.
Alltså dagarna efter var jag ganska orolig. Att det skulle påverka på något sätt. Och jag kanske var lite orolig för att gå till jobbet efter också. Med vetskap att jag är gravid liksom. Och att ja, jag jobbar fortfarande natt. Och, ja, nu är sannolikheten ganska liten att det händer igen, men vad är nästa grej som kommer att hända i princip? Så det luktade bränt, och jag tror att de hade den här dörren.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den då som de hade sprängt upp hade de ju svetsat igen liksom själva hålet där på den dörren, så att det luktade ju så här lite bränt i hela lokalen. Precis, i alla fall när jag kom dit och några dagar eller några nätter efter. Så det var ju lite skum känsla att sitta där och jobba i byggdammet liksom. Och lukten. Ja, nej, det var inte så jättetrevligt. Det var det inte.
Medieintresset var stort och säkerhetskontrollerna rigorösa när rättegången för helikopterrånet drog igång idag i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.
Rättegångens första dag har framförallt handlat om åklagarnas beskrivning.
Förundersökningen pågick i 10 månader. Till slut åtalades 10 personer misstänkta för olika sorters inblandning i rånet mot värdedepån i Västberga. Två av rånarna hade knutits till brottet via spår av DNA och åklagaren hade till stor del tack vare en massiv telefonavlyssning, samtalslistor, vittnen och övervakningsfilmer väckt åtal mot ytterligare 8 män för medhjälp och förberedelse till grovt rån. I augusti 2010 är det dags för rättegångsförhandlingar i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. SVT rapporterar.
Och DNA-spår från bland andra den misstänkta helikopterpiloten. Men han, liksom de andra 9, förnekar brott.
Just det här är att man ska försöka lugna dem. Och det jag försöker förmedla är att i samtliga, och det, jag har jobbat i över 25 år nu med den här typen av brott, så är det ju inte personalen som de är ute efter. Att förmedla det, att det hade kunnat vara vem som helst som var inne på den här värdedepån. Det är inte personligt. Vilket gör då att de behöver inte vara rädda. Sen är de oroliga och nervösa ändå inför en kommande rättegång. Men inför att mötet med de här misstänkta gärningsmännen så behöver inte personalen vara rädd. Det är en av de viktigaste sakerna jag försöker förmedla. För dem blir det ju personligt. I och med att det är de som blir utsatta för hotet. Men för gärningsmännen så är det bara, de är bara intresserade av att få pengar. Sen när det gäller rent känslomässigt så var det ju som sagt 24 individer. Så där är ju allt från de som var jätterädda och sa att de aldrig skulle klara av och gå på en rättegång till personer som var betydligt mer, så att säga, inte verkade så berörda alls.
Inför rättegången var intresset från allmänheten och framförallt radio, tv och tidningar stort. Max Fredriksson besökte morgonsoffor och gjorde intervjuer på löpande band. Och på plats i rättssalen fanns 30-40 journalister från både svensk och internationell media på plats. Max hade ordnat med visningar av rättssalen för att förbereda vittnena för hur det skulle se ut och gå till. Ett speciellt rum vid sidan av rättssalen hade också inrättats så de skulle slippa vistas bland allmänheten.
Now, dramatic footage of a daring robbery in Sweden has been released on the internet. The burglary took place last year when masked gunmen...
A commando-style raid, complete with helicopter getaway.
I nyhetssändningarna hade rånarna som kom undan med 39 miljoner kronor i många fall utmålats som hjältar och kuppen hade beskrivits som taget ur en Hollywoodfilm. Något som Max Fredriksson vänder sig mot.
Just den aspekten var ju intressant, för att det är väl fortfarande så att det finns personer som tycker att det här var en fräck, smart kupp. Men då beaktar man inte, då tänker man bara på att ja, man landar med en helikopter, det blir precis som en tv-film. Men man beaktar ju då inte de här personerna som har fruktat för sina liv. Och det var ju inte så att ingen blev skadad. Nej, de blev inte skadade fysiskt, men psykiskt. Så är det ju säkert flera av dem som har konsekvenser än idag. I form då av att de kanske reagerar på plötsliga ljud eller i vissa situationer får ångest. Så att det stämmer ju inte att det inte var någon som blev skadad, utan alla blev ju skadade psykiskt på ett eller annat sätt. Och därför så var ju det här inget som man ska uppmåla som att de här som gjorde det, att det var några slags fräcka kuppmakare, utan de har helt enkelt utsatt andra människor för ett trauma som kan sitta i livet ut.
Att vittna som brottsoffer kan vara känsligt för många, och de minnen man i många fall har arbetat med att förtränga eller hantera kan komma upp igen. Men enligt Max Fredriksson kan rättegången och möjligheten att berätta hur man upplevt saker fungera som ett verktyg för att gå vidare.
Min erfarenhet är att fram till dess att de själva har berättat så brukar de vara väldigt spända. Kan vara mycket sammanbitna och jag har svårt att fokusera på inledningen av rättegången. I det här fallet var det en lång sakframställan, så jag undrar om inte vi hade nog sakframställan om det var en och en halv dag och sen skulle brottsoffren höras. Så att det blir en väntan fram till de själv har fått prata. Och efter det att de pratat upplever jag att många slappnar av mycket mer och kan fokusera och så att säga lyssna in rättegången mer. Många tycker att det är jobbigt just att tala inför de misstänkta förövarna. Och då finns det något som heter medhörning. Och då kan man begära av tingsrätten att de misstänkta gärningsmännen får sitta i ett annat rum. när då målsägaren, brottsoffret, avgör sin berättelse. Och det kan i många fall hjälpa. Men jag brukar rekommendera att de ska vara med och prata. Även om det är jobbigt så tror jag att de vinner mer på att se de här förövarna utan masker. De brukar alltid ha masker. Och att de har målat upp en bild av förövarna som kanske inte stämmer med verkligheten. I många gånger så kan det vara, ja, det kan vara ungdomar, små, rädda, sitter där, att jämföra dem med situationen när de haft en kniv eller en pistol. Så att man avdramatiserar ganska mycket. Och jag tror att i längden så tjänar de här personerna som är lite utsatta på att tala in för de som gjort det så att de förstår hur vilken skada de har gjort.
De två män som åtalats för grovt rån fälldes. Helikopterpiloten och en av rånarna vars blod man hittat inne i värdedepån. De dömdes till 7 års fängelse i tingsrätten. Straff som stärktes till 8 år när fallet togs upp i hovrätten. Ytterligare 4 av 5 som åtalats för medhjälp vid grovt rån dömdes också till fängelse. Den femte dömdes för skyddande av brottsling. Anställda på värdedepån i Västberga fick skadestånd på summor mellan 7 500 och 43 000. Emily Hedberg fick 30 000 kronor.
Det kändes liksom som en bekräftelse i alla fall på att de har gjort fel och jag har inte gjort fel.
Och hon och hennes arbetskamrater som upplevt rånet fortsatte att stötta varandra. Vissa behövde mer hjälp att bearbeta än andra. För Emilys del har hon reagerat på ljudet från helikoptrar.
Alltså, jag bor ju i Solna, va? Och det här var ju tiden när Råsunda fortfarande fanns kvar. Och det var ju, så fort det var match så var det ju alltid helikoptrar uppe. Och jag vet att jag reagerade på det. Men inte att jag liksom började gråta av rädsla eller... Jag kanske bearbetade det med att sätta på mig lurar. Helt enkelt. Och inte lyssna. Obehagligt. Alltså en obehagskänsla.
Och att Emily hade en liten dotter att tänka på har också gjort att hon har kunnat fokusera på annat.
Ja, alltså jag tror att det kanske var bra att jag hade graviditeten och det att tänka på. Alltså jag hade någonting att skingra mina tankar på annat än den här händelsen.
Emily Hedberg jobbar kvar i värdedepån i Västberga. Inte i uppräkningsrummet på plan 6, men hon passerar samma personalingång som den kvällen i september 2009. Och minnena från rånatten finns fortfarande kvar.
Alltså jag kan fortfarande tänka på det när jag hör helikoptrar ovanför huset hemma. Alltså. Och så kommer jag tänka på det ibland. Det kan vara folk som kommenterar det på min arbetsplats. Som är ganska insluten då i huset där jag jobbar. Att det kan vara folk som kommenterar det. Och jag brukar inte kommentera att jag har varit med om det. Så de vet i regel inte att jag var med som offer då under rånet. Liksom. Utan jag brukar bara lyssna på deras reflektioner. Och att de kanske inte alltid är helt... korrekta. Eller liksom att det låter som att de har varit där. Fast jag vet ju att de inte har det.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim. Och producent Jimmy Rydén. Tekniker Daniel Högberg. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.